du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Ja, Herre, det är vår bön, det är vårt hjärta, Herre. Vår längtan, Herre. Tack Gud. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan så att vi kan omfatta och omfamna allt det som du har för oss var och en, Herre. Tack att ditt hjärta, det är så öppet, det är så stort för varje människa, Herre. Och vi ber att vi ska förstå lite mer av denna kärlek, Herre. Vi ska förstå lite mer av vem du är idag, Herre. Och jag ber dig också den här bönen, öppna våra hjärtan, öppna våra ögon så att vi kan se dig mer för den som du är idag, Herre. Ännu mer av den som du verkligen är, Gud. Tack att du är sann Gud. Du är sanningen. Du är livet. Tack Jesus. Tack att du är med var och en idag som är en del av den här gudstjänsten, Herre. Och du talar till oss idag, Herre, genom sång och genom ditt ord. Och du är också närvarande hos var och en. Var och en där vi sitter just nu. Du är mitt ibland oss, Herre. Och du talar till oss också personligen in i våra liv, Herre. Amen. Amen. Tack så jättemycket för er sång, musik, att ni har lett oss i lovsång, i kärlekssånger till Gud. Visst är det bra? Gott att få sjunga med och få tillsammans få sjunga sånger som upphöjer vem Gud är och som sätter fokus i våra liv på vem Gud är. För det är så mycket omständigheter och så mycket runt omkring oss, eller hur? Som vill få oss i helt andra fokus. Men vi får sätta vårt fokus på Jesus. Visst är det underbart? Fira gudstjänst tillsammans och upphöja the one. Han som är i centrum, han som är anledningen till varför vi firar gudstjänst och varför vi finns som kyrka. Det är Jesus själv. Idag ska jag fortsätta att predika på temat hjärtat. Och det blir också en fortsättning på den predikan som min fru Maria hade. Som hette Make Room for the Lord. Gör plats, vidga ditt hjärta, gör plats för Herren. Idag ska jag sätta fokus på att göra rum för andra människor. Och jag har med mig en liten grej här. Ska vi se vad det är för någonting. Något litet, kanske. Oj, det blev faktiskt större när man öppnade upp det. Ett tält tog jag med mig. Mina tjejer hemma. Det är deras leksakstält det här. Jag tror att det är lite för litet för till och med för mina tjejer där hemma nu. Och det är för litet för mig. Och det är för litet för de flesta. Men är man tillräckligt liten går man in i det här tältet. Och det här får bli en illustration, en bild på vad jag ska tala om idag. Gör rum för andra. Du kanske har tältat någon gång. Eller bott i husvagn eller något sånt där. Och du vet att det kan vara väldigt, väldigt trångt. Jag skulle inte vilja åka på semester med det här tältet med min familj. Jag tror att det skulle sluta i kaos. Men husvagn går bra. Det funkar. Eller ett litet större tält. Nu är inte jag någon så här jättefantast i att tälta. Så jag föredrar hellre husvagn för att få något sådär fridfull semester. Under vår böneperiod här som vi hade i början av året, det var det ett bibelord som kom till oss. Om och om och om igen. Och det var Jesaja 54:2. Där står det att vi ska utvidga platsen för vårt tält. Vi ska spänna ut tältdukarna där vi bor och inte hålla tillbaka. Vi ska göra våra tältlinor långa och våra pluggar fasta. För att du ska breda ut dig åt både höger och åt vänster. Och dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Och vi tror att det är ett ord som Gud verkligen vill tala till oss och som vi ska göra någonting med. Maria predikar om att vi behöver vidga våra hjärtan för Gud. Men vi behöver också vidga, liksom förlänga vår tältlin och göra våra tält större för att andra människor, för att fler människor ska få plats. Och jag skulle vilja säga att det här också är en hjärtesak. Den första punkten jag skulle vilja ge till dig. Att det handlar om hjärtat. Precis det här temat som vi har varit inne på de senaste veckorna. Och jag hade en ungdomsledare för många år sedan. Som hennes liksom slogan var så här: finns det hjärterum så finns det också stjärterum. Vad betyder det? Jo, det betyder att det fanns alltid en plats till runt fikabordet för henne. Det fanns alltid en plats för en tonåring till på lägret eller vad det än var för någonting som Marita, som min ungdomsledare hette då på den tiden. Hon betyder väldigt mycket för mig, Marita. Jag tror att hennes hjärtas inställning som ungdomsledare var väldigt avgörande för mig att jag blev en del av kyrkan och också tog emot tron på Jesus. För att hon hade den här inställningen. Hon hade den här inställningen av att det finns alltid plats för någon mer. Hon skjutsade mig till tonårssamlingar och allt vad det var. Och såg alltid till att det fanns en plats för den där extra personen att vara med. Och jag tycker att det är en sån fantastisk bild på just vad det här handlar om. Att göra rum för andra människor. Och Jesus, han berättade ju också en liknelse som en stor måltid. Där det var massa människor inbjudna. Men de här gästerna, de fick massa olika saker som kom emellan. De prioriterade annat. Och det som hände då, det är att han säger till tjänaren, han som hade bjudit in till den här stora festen, att det finns fortfarande plats. Det finns fortfarande plats. Så gå ut. Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Det är Lukas 14:23. Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Det här är Guds hjärta. Guds hjärta är att hans hus ska bli fullt. Det tar nästan emot att säga i pandemitider. Liksom helt fel att säga att vi ska liksom fylla husen, eller hur? Det gör lite som volt i våra huvuden när vi säger det här. Men jag tror att det handlar inte först och främst om våra kyrkobyggnader, utan det handlar om Guds rike. Först och främst. Sen är det jättebra med kyrkobyggnader och allt vad vi behöver för att föra människor in i Guds rike, i Guds hus. Till den här festen, till den här måltiden som Gud har bjudit in till. Ordspråksboken 4:23 säger att av allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och hjärta, det står i Bibeln för den inre människan, för tanke och känsla. Och det är så att våra hjärtan, varför står det att vi ska bevara våra hjärtan? Jo, för att våra hjärtan, de kan faktiskt bli trånga. De kan bli snäva, de kan bli stängda. Och Paulus, han vädjar till korintierna, församlingen i Korint, i andra Korintierbrevet 6:11. Så säger han till dem att våra hjärtan är vidöppna, säger Paulus. Ni har inte trångt hos oss, men i era hjärtan är det trångt. Gör som vi, nu talar jag som till barn, och öppna också ni era hjärtan. Alltså, så man kan stänga sitt hjärta, men man kan också öppna sitt hjärta. Man kan vidga sitt hjärta. Det är inte bara magsäcken som kan vidgas. Det vet vi, att den kan öka och minska i storlek. Men vi kan också expandera våra hjärtan, vår inre mottaglighet för vad Gud vill göra i våra liv. Visst är det fantastiskt att inte det är bara skrivet i sten. Det är inte fast, utan Gud kan göra saker i våra hjärtan. Att det här att göra rum för andra är alltså en hjärtesak. Gud har vill att vi ska liksom ge akt på våra hjärtan så att våra hjärtan kan ta emot, vi kan vidgas, inte vara trånga. Finns det hjärterum så finns det också stjärterum. Då finns det också plats för det som Gud vill göra. Det finns plats för andra människor i våra liv och i våra kyrkor. Och var vi än är någonstans så finns det alltid plats för en till. Och jag tror att det där är också en växelverkan. Ibland försätter livet oss i situationer där vi tvingas att vidga våra hjärtan. Vi hamnar i situationer där vi har ett val att antingen ta emot det Gud gör eller stänga våra hjärtan. Och jag tror att ibland stänger vi våra hjärtan och tenderar till att bli kanske både hårda och bittra på vissa områden. Men sen kan det också vara så att Gud talar till oss. Gud lägger ner en längtan att ta vissa steg där vi också får vidga våra hjärtan. Jag tror här är en växelverkan. Och det som hjälper oss i det här, Det är absolut bönen och ordet, Guds ord. För Guds ord talar in i våra liv. Och bönen gör att vi smälter. I gemenskapen med Gud så kan vi omfamna och ta emot allt det där som Gud vill göra i våra liv. Både det han talar om, men också när vi försätts i situationer där vi känner att här måste jag vidga mitt hjärta. Här blir jag som utmanad i att faktiskt stretcha mig som människa och omfamna mer. Att ta emot det som Gud gör i mitt liv. Vi som kyrka under pandemin, jag tror att de flesta församlingar kan känna igen sig att den tiden kommer troligtvis vara förbi. Där vi bara ser ett enda rum som fylls en gång i veckan. En gudstjänst eller som samlar alla människor. Jag tror att pandemin har tvingat oss att tänka annorlunda och tänka nytt. Och när vi läser om den första församlingen så är det ju häftigt att se faktiskt att de möttes i många olika rum. Jag skulle vilja ge dig den andra punkten. Om det första punkten är att det är en hjärtesak så är den andra punkten att Gud har många olika rum. Gud vill göra många olika rum och använda många olika rum. För de möttes var dag troget. Och enigt tillsammans i templet står i Apostlagärningarna 2:46. Och i hemmen bröt de bröd och de delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Alltså de möttes på många olika platser. Och jag tycker faktiskt det är fantastiskt att se vad Gud gör i sin församling under den här tiden. Där vi tvingas ut i så många olika rum. Just nu sänder vi på TV-vision Sverige. Vi sänder på Facebook och vi sänder på YouTube och genom vår hemsida. Men nu på förmiddagen så satt våra barn hemma klockan 11. Då var de vår bibelklubb med på ett Zoom-möte där de mötte sina kompisar. Och jag tjuvlyssnade lite på fantastisk undervisning som en av våra barnledare höll, Johannes, om andens frukter. Och där sitter barnen och där sitter de i ett rum. De sitter i ett Zoom-rum och får Guds ord till sig. Och vår minsta tjej, hon sitter med söndagsskola Play med iPaden och får Guds ord in i sitt liv på det viset. Och efteråt här så kommer vi ha fika på Zoom. Vi kommer ha breakout rooms, vi kommer ha olika rum där vi fikar tillsammans. Och det är bara några liksom sätt där, några rum som faktiskt har skapats och gjort att evangeliet når ut och vi får mötas. Och jag längtar ju, jag ser ju fram emot när vi också kommer kunna mötas och träffas mer fysiskt på olika sätt. Absolut. Och när vi hade våra 21 dagar av bön så blev det också så starkt för mig att det här när vi läser att de möttes var dag i templet. I vår kultur är det ganska svårt. Vi lever liksom inte i den kulturen där vi möts och har det sociala livet på samma sätt. Det skulle bli väldigt svårt om vi skulle mötas varenda dag. Jag tror inte att vår familj skulle orka eller klara av det med skola och läxor och allt vad det innebär. Men när vi satt där och vi hade våra 21 dagar, vi hade bön en timme mellan klockan 8-9 varje kväll. Och vi kunde vara med många av de här kvällarna, de flesta. Då bara kom det här bibelordet till mig, de möttes var dag. Vad häftigt, tänkte jag. Vi möts ju var dag i templet. Gud har många olika rum. Och han är en kreativ Gud som vill att vi ska hitta nya vägar att kunna mötas och nå ut med evangeliet. Och om det är en sak som vi som kyrka tror att vi behöver, alltså kanske en av de sakerna vi behöver ge mest kraft till, det är att nå de unga. Det som vi säger nästa generation. Som inte är nästa generation utan det är generationen nu. Och jag tror att där behöver vi jobba extra mycket. Att skapa rum där vi kan bjuda in också de unga människorna. Och jag tror, gör vi inte det, jobbar vi inte på det, så går vi automatiskt in i stagnation. Och jag tror att vi som kyrka i Sverige idag har en jätteutmaning att faktiskt flytta fram liksom tältpluggarna, göra tältet större, att jobba för att skapa rum där de unga trivs. Och var det någon som gjorde det så var det ju Jesus. I en kultur där barnen inte räknades med så står det att han tog upp dem i famnen och han välsignade dem och han tillrättade, visade till och med lärjungarna när han körde bort barnen. Så är det någonting som är en hjärtesak som Gud vill att vi ska göra rum för idag, så är det den unga generationen. Och jag tänker också att Jesu lärjungar var ju faktiskt, de flesta var ju tonåringar, unga vuxna. Så var det någon generation som han liksom tog med, så var det ju de här unga. Men vi ska heller inte glömma de gamla, många som sitter ensamma idag. Och det är viktigt att vi får vara en kyrka för alla generationer. Jesus tog också upp för de som inte hade samma rättigheter. De fattiga, änkan, den faderslösa. Och han lyfte också kvinnorna, vilket inte gjordes i den kulturen på det sättet. Jätteviktigt. Det finns många olika rum som vi kan bygga och skapa och vara med och liksom för Gud. Men vi ska också ta hand om rummen. Det är den tredje punkten jag skulle vilja skicka med dig idag. Och är det någon som har ansträngt sig för att göra fantastiska rum eller ett fantastiskt rum, så är det ju Gud själv, eller hur? När han skapade världen. Tänk att han skapade en enormt kreativ plats, en vacker plats. Och han förberedde ett enormt fint rum för dig och mig. Och när han hade gjort det, han sparade inte, höll inte igen på kreativiteten, då inbjöd han oss. Då skapade han oss människor. Och så sa han, efter det sa han till Adam och Eva, uppfyll nu jorden, förvalta, råd över skapelsen. Och jag skulle vilja säga att det spelar roll hur vi förvaltar, hur vi tar hand om våra rum. Innan jag träffade Maria så önskade att någon hade sagt till mig att jag skulle ta hand om min bil lite bättre. Min bil, den var liksom, det var någonting som jag använde för att ta mig från punkt A till B. Jag drog med en hamburgare i farten och så slänger man ner pappret på golvet där på passagerarsidan, och det fylldes ju mer och mer bland startkablar och allt vad det var som låg där som man inte hade tid att lägga i ordning. Och dammsög bilen gjorde man väl kanske en gång om året, oavsett om det behövdes eller inte. Så när jag skulle dejta Maria och jag skulle bjuda in henne i den här bilen, så insåg jag ju för sent att jag kanske borde ha förberett det här rummet lite för min blivande fru. Som jag inte riktigt visste om det skulle bli då, men som det är idag. Det spelar roll hur vi tar hand om det vi har, eller hur? Och jag tror att vare sig om det är ett palats vi har, eller om det är en liten golf som jag hade då, och det var en liten passagerarsida, så spelar det roll hur vi tar hand om det som Gud har gett oss. Och att vi faktiskt gör det bästa av de rum som Gud har gett oss. Och jag tror att det gäller oss som kyrka. Det spelar roll hur vi gör, vad vi skapar för miljö, environment, liksom, för känsla, för atmosfär. När vi ska ha gäster hemma, då struntar inte jag i liksom, hur det ser ut. Man får inte bli överdriven, men det, jag drar av med dammsugan, vi plockar undan våra tvättkorgar. Alltså, man tänder lite ljus och gör lite mysigt och skapar lite atmosfär. Varför då? Jo, för att de som kommer ska känna att wow, jag är välkommen. Jag känner att jag är välkommen här. Här trivs jag, här finns en atmosfär, här finns en miljö. Men sen spelar det ju ingen roll hur vackert vi än skulle göra om vi så bodde i ett palats. Om vi då hade en dålig attityd mot gästerna, om vårt hjärta inte var rätt, så spelar det ju ingen roll hur fint vi har det. Och det gäller ju också våra kyrkor, eller hur? Det spelar ingen roll hur perfekt vi har det om inte kärleken finns där, om inte vi har rätt inställning. Men jag tror så här, låt oss göra både och, eller hur? Vi behöver inte kasta oss mellan dikerna. Utan jag tror att vi kan göra både och. Vi kan göra det bästa av de rummen vi har. Och vi kan också göra det bästa vi har i våra hjärtan. Där vi också låter oss fyllas av Guds kärlek till människor. Så att det också inte bara blir en plastig yta, utan det är något som är på riktigt, eller hur? För det tror jag att det känner människor. De känner när det är på riktigt. Men de känner också när man har faktiskt ansträngt sig och man har, som Gud gjorde, skapat ett vackert rum. Någonting där man känner sig välkommen. Jag tror också att vi kan göra det bästa av de rummen vi har. De rummen som vi har just nu. Du kanske tänker, ja men sen när vi har en bättre kyrka, eller sen när jag har ett bättre hus, eller när jag har en bättre lägenhet. Du kanske är student och du kanske har ett litet, ni kan komma upp lovsångare. Ni har ett litet rum kanske, och tänker sen Då kan jag bjuda in gäster eller då kan jag använda mitt rum för att välsigna någon annan. Men jag tror att det börjar i det lilla. Precis som det gör med generositet och givande så börjar det med att använd det du har. Använd det, de rum, de möjligheter som du har att sprida Guds kärlek för att skapa rum för andra. Du kanske är grym på sociala medier. Varför inte använda sociala medier och bjuda in andra i dina rum att kunna förmedla Guds hjärta, Guds kärlek och evangelium på det sättet? Jag tror att Gud är kreativ och Gud är kreativ genom dig och vill vara kreativ genom dig. Och nu ska ni få vara med och sjunga en sång som handlar om att göra rum för Herren. Under den här sången, var med i bön om att Gud ska göra rum i ditt hjärta, att Gud ska vidga ditt hjärta. Och så kommer jag alldeles strax komma upp igen och så ska du få också den fjärde punkten med dig om en liten stund. Men koppla med i lovsången, varsågoda. Jag ska ge den fjärde punkten om att göra rum för andra. Den fjärde punkten är att det kostar på. Det kan låta tungt kanske, men det är mycket glädje i det här. När vi skulle få vårt första barn så hade vi flyttat in i vårt radhus och vet som vi hade, då hade vi något extra rum så där som vi hade som gästrum. Och det gick ju bra i början. Vi fick vårt första barn. Sen kom vårt andra barn. Då rök ju gästrummet. Då fick vi göra omprioriteringar. Och det innebar ju investeringar. Det innebar att vi behövde köpa säng till barnen, spjälsäng, alla de där grejerna som behövs. En resa till det där varuhuset som ligger ner mot Halmstad Varberg, som inte jag ska göra reklam för. Var ju väldigt till stor hjälp, men det är ju tusenlappar som rullar. Men varför gör man det här? Varför investerar man i alla de här grejerna? Varför liksom omprioriterar vi gästrummet? Extra rummet hade vi inte längre. Varför möblerade vi upp? Varför målade vi fint? Varför blev det liksom rosa tapeter och fluffiga kuddar? Jo, det är ju för att barnen skulle känna sig välkomna. Och för att vi såg fram emot att ta emot nytt liv. Och då blir det någonting naturligt. Att det där som kan ses som en kostnad att offra saker, det är inte ett offer på det sättet, utan det är ett uttryck av Guds, av vårt hjärta, vår kärlek. Och likadant är det uttryck av Guds hjärta när vi gör rum för andra människor. Också som kyrkan när vi vill skapa utrymme och göra rum för andra människor. Och då kräver det både ansträngning, ekonomi och för att kunna ta emot nästa generation och göra utrymme för också alla generationer såklart. Och jag tror att vi i Sverige, vi har en utmaning här. Vi har en jätteutmaning att faktiskt våga göra som det står i Jesaja 54:2. Och jag gillar som det står i Svenska folkbibeln 98 års översättning. Där står det att vi ska utvidga platsen för vår boning och vi ska spänna ut tältdukarna som vi bor in under. Och spar inte. Grejen var att under den här perioden vi hade ingen möjlighet att spara någonting. Våra pengar gick bara rätt in i att investera i nytt liv och tillväxt. Och jag tror att många familjer och barnfamiljer kan känna igen sig i det här att sparkontot, det blev tomt. Och de pengarna vi fick, det kunde vi inte spara utan det var tid att investera in i tillväxten och att göra rum för andra. För de som Gud ville skulle komma in i vår familj. Det finns tid för att spara också. Men här säger att när det gäller det här är det inte tid att spara. Utan vi ska förlänga tältlinorna och vi ska göra tältpluggar starka och utbreda oss. Varför? Jo, för att våra avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer. Och jag tror att det ligger någonting, en profetisk dimension i det här. Vad Gud vill göra också. Genom nästa generation, genom den generationen som reses upp i vårt land just nu. Och jag läste i andra kungaboken om Elisa. Och jag kände att det riktigt, det talade till mig så starkt när jag läste om Elisa när han kom till Shunem. Där det bodde en rik kvinna, sa det. Hon hade en man, men hon hade inga barn. Hennes man var gammal. Men de förstod att den här Elisa som kom till dem och hälsade på dem var en gudsman. Så det de gjorde, det var att de bestämde sig för att göra ett rum för den här gudsmannen. De murade upp ett litet rum på taket, står det, och de inredde, de satte in en säng, ett bord, en stol och en ljusstake åt honom. Så varje gång han var i staden, då kunde han ta in där och han kunde bo där. För de märkte att det fanns en välsignelse kring den här gudsmannen. Och den här gästfriheten som de visade genom att de gjorde rum för gudsmannen, det gjorde ett väldigt starkt intryck på honom. Så han frågar om han kan lägga ett gott ord inför kungen för dem. Men det var väldigt tydligt att de hade inga egna ambitioner. De var väldigt nöjda som det var och kände inte att nej, men vi behöver liksom inte den hjälpen. De var ganska nöjda. Men då kommer Elisas tjänare Gehazi. Då kommer han på att nej, men de har ju ingen son. De saknar ju någonting. De saknar ju nästa generation. Så Elisa profeterar till kvinnan och säger: vid nästa år, just vid den här tidpunkten, då ska du ha en son i famnen. Precis så hände. Ett år senare så var sonen där. Så fanns sonen i famnen på henne. Och om vi läser fortsättningen så är det en väldigt dramatisk händelse. För sonen dör. Men Elisa där uppväcker sonen till det döda igen. Och läs det gärna. Det är en jättestark berättelse, står ju Andra Kungaboken kapitel 4. Och jag kände att det här talade så starkt till mig om kyrkan i Sverige idag. Vi är rika på det materiella. Vi är ganska många gånger nöjda med att vi har det som vi har det. Men jag tror att vi mångt och mycket saknar sönerna och döttrarna. Vi saknar liksom det där att nästa generation tar starkt vid. Men tjänaren igenkände och såg att här finns ett behov. För jag tror också att de öppnade upp. De tog emot det profetiska ordet. Och jag tror också att du och jag, vi känner igen det profetiska ordet. Vi känner igen det här, den här tonen, anden i när gudsmannen kommer. Elisa kom och kvinnan, hon kände att det finns en välsignelse. Det finns någonting som jag ska ta emot. Och vad hände när de gjorde rum för det profetiska ordet? De gjorde rum för gudsmannen. De gjorde rum för det där som de kände att här finns det någonting av... någonting vi behöver. Det fanns en längtan. Jag tror att det finns en längtan hos dig och mig. Det finns en längtan hos Guds folk, eller hur? Vi längtar efter så mycket mer över vårt land, över Sverige. Och när hon gjorde det, hon igenkände det, hon också tog det steget att hon skapade utrymme och hon tog emot honom. Då fick hon se ett mirakel. Då fick hon också se nästa generation. Hon fick se en son födas. Och det är det som hon nästan hade liksom tappat och inte ens hade längtan efter längre. För att besvikelsen kanske hade funnits den så länge. Men längtan kom tillbaka och ordet talade på nytt liv in i deras familj och deras situation. Och min fråga till dig och mig idag, det är: vill du göra rum för det här livet? Vill du göra rum för Guds ord? Vill du göra rum för andra i ditt liv? Jag vill be den bönen. Jag vill göra rum för andra människor. Jag behöver vidga mitt hjärta. Jag behöver kunna ta emot och omfamna mer av det som Gud vill göra. I min familj, i mitt land, bland mina vänner, på min arbetsplats, vad det än är. Och i vårt land, för Guds folk. Och jag tror att vi längtar alla efter det. Vi längtar alla så oerhört mycket efter att få se det här landet förvandlat. Att bekänna Jesus som Herre. Vi längtar efter att få se namnet Jesus liksom lyftas i media. Vi vill se namnet Jesus lyftas i samhället. Vi vill se ett förändrat samhälle, eller hur? Vi längtar efter att Gud ska få komma in på arena på ett nytt sätt i vårt land. Jag tror det började med dig och mig. Det börjar med det här enkla att säga: ja, jag tar emot. Jag vill göra rum för andra. Varsågoda nu, var med i sången och lovsången, så ska vi också ta alldeles strax en stund att be tillsammans.
för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!